Och då har vi en gäst här i studion, nämligen Magnus Sundman från Pargas, veckans gäst i Åboland. Välkommen, Magnus.
Tack, jätteroligt att vara här.
Ja. Fint att du tycker det. Jag sa när du kom in, jag stod här i studion bakom glasrutan, så var det en glad man som kom in med raska steg. Ja. Så speglade din sinnesstämning idag.
Ja, jag är nog en humoristisk man och en munter gök och alltid lite med glimten i ögonvrån, jo, så det stämmer nog.
Ja.
Att försöka vara positiv. Visst finns det också lite sämre dagar och så här, men nu är min grundinställning det att man ska vara glad och positiv.
Ja, vilket bra ord, ja. Munterjök,
ja.
Just det. Men du är en verklig mångsysslare, kanske man får säga, känd från många olika håll som både proffs och amatör, tänkte jag säga. Men om du, Magnus Sundman, om du presenterar dig för någon som inte alls känner dig, så vad brukar du säga då? Att du så att säga gör, eller vem du är?
Ja, min yrkesroll, både lärare och turistguide. Jag är Pargasbo, älskar min hembygd, guider här i Åbo, i Nådendal och i Åboland, Åbolands skärgård, Pargas. Så väldigt mångsidig. Jag tycker jag själv har en sån här bredd i det jag gör. Är väldigt föreningsaktiv, som sagt. Församlingen spelar en stor roll för mig också. Så en mångsysslare och egentligen en snuttjobbare nu för tiden också, för jag har ingen ordinarie lärartjänst mer. Och då kan jag säga det att många frågar mig och säger att ja, du jobbar som lärare, att då har du ju lediga somrar.
Ja.
Och då brukar jag nog alltid säga att nej, att som guide, då jobbar jag ju verkligen mycket på somrarna dagligen. Så det här med lärarjobbet, det är timlärarjobb. Och mycket mer jobbar jag alltså sommartid nu, från mitten av maj till mitten av september, dagligen med olika grupper från olika håll.
Nå, hur trivs du med det, att just så att säga då vara en snuttjobbare?
Nå, från att ha varit fastanställd först i Åbolands folkhögskola och sen i Axel, så var det nog en stor förändring, för sen blev jag liksom företagare, för det här guidande gör jag som enskild näringsidkare. Och då blev det nog så där att det kommer inte en sån här månadslön då mera, utan du måste verkligen vara noga med det där att du fakturerar för dina tjänster och att du tänker på att också få in de där inkomsterna, att de inte bara ramlar in på ditt konto. Så det är nog en stor förändring där att vara anställd mot skattekort och lön och sådär, och sen att verkligen jobba som guide, som företagare. Mm. Det är nog en stor förändring.
Jag kan tänka mig.
Ja.
Just när du kommer in på det här med guidande, så vad är det alltså för grupper du guidar då?
Det är då mest grupper från Finland, från inre delarna av Finland. 90% guidar jag på finska.
Okay.
Och där är ju då det intressanta då att mitt modersmål är ju svenska, men med den här finskan har ju blivit stark för mig då. Och visst har jag väl en lite svenskspråkig accent, men alla finska grupper säger att jag talar ju väldigt tydligt och lite långsammare av finskan. Och nu när jag också har fått in den där humorn också på finska, så tycks nog grupperna trivas med min finska.
Ja. Men just sånt som att vara rolig på ett språk som inte är sitt eget modersmål, det är ju inte så lätt.
Det är inte lätt, om man säger ju att man drömmer och känslolivet det på ens modersmål. Men det här på finska nog att de jag tror jag klarar det nog bra.
Mm.
Och det ska vi komma ihåg att trots att grupperna alltid är olika och varje dag är den andra olik, så nu går ju det jobbet och som guide lite ut på att jobba på rutin, att man vet nog ungefär var man berättar om vad och de här rutterna, och det är ju ringvägarna i skärgården, det är den stora ringvägen, det är den lilla ringvägen, det är Åbo, det är Nådendal, så nu är ju programmen, alltså rutterna, alltid klara på förhand. Så jag vet ju nog precis. Så därför blir det nog ett väldigt trevligt och lite lättare jobb för mig också. Att jag behöver ju inte så så förbereda mig ändå för varje uppdrag.
Mm. Men du är kanske lite av sådär en... Blir du lite av en stand-up-komiker där då också inför de här grupperna?
Det blir det, och jag tror nog att jag har infört mycket att nog vill jag ju få människorna att skratta, men just när man träffar en grupp första gången tidigt på morgon, då har de kommit typ från Tammerfors, stigit upp 5 på morgon, så träffar jag dem 8 då, endera här i Sankt Karins eller sen i Resu, och så börjar vi till exempel då åka ringvägen, så nog märker de sitta tysta, så kommer jag in i bussen, presenterar mig, försöker vara hurtig och glad, men nu tittar de långt på mig att och något svenskt namn, att många han nu klarar sig på finska alls, den här killen. Men sen de mjuknar de nog upp, och just med min humor, men jag märker nog att kanske vi finlandssvenskar sen har en viss sorts humor som inte alltid går hem heller. Mm. Man ska nog vara försiktig med det där, att vilken sorts humor och skojande går hem.
Lite sådär. Pejla stämningen. Men jag antar att du är full av historier från alla dina guidningar. Så vad händer under guidningarna?
Beroende på lite att just, vad ska vi säga nu... utländska grupper som jag också har ibland på tyska. Jag guidar alltså på svenska, finska, engelska och tyska. Mm-hmm. Och engelska, tyska... Till exempel hit i Åbo har vi ju haft de här kryssningsfartygen, och då har jag guidat på engelska och tyska här i Åbo. Och där kan det komma alla möjliga frågor och situationer nog. Men jag skulle säga i skärgården just så, jag hade en engelsman i gruppen här nu, och han frågar ständigt där att where are all the people? Alltså, var är alla människor i skärgården? Ja. Man ser ju ingen. Och jag funderar på det där att och vi såg ingen. Det var alltså på hösten, och det var nu inte så många som rörde sig då i skärgården. Och så svarar jag bara, när han frågar den här samma frågan 5:e gången, så tänkte jag att vad ska jag nu säga? Jag var lite trött på hela situationen. Mm. Och då så sa jag bara, nu är här någon här i skogen, vet du, finländare, de är blyga och inåt. Och de kommer inte ut därifrån skogen, men nu är här nu någonstans någon som bor här. Ja. Och det, då sa well, I understand. Att det förstod han sen då. Och då tänkte jag, där kom jag nog med en vit lögn liksom, att nu kan man sen ibland lite, men han tog det på allvar det där, att det är tomt och det är tyst och fridfullt i Finland. Och sen också nu den här, jag märker i skärgården just att havet spelar en otroligt stor roll, att när de kommer ut på havet, jag hade en tysk man också som, när vi nu åker färjor och så här, att han ville hela tiden ut från bussen, och då så undrar jag nog att vad är det då, men han var så fascinerad av det där, att fast det var en vanlig gul färja som var bullrig och så där, så han ville andas in den här havsluften och naturen bär sig liksom. Jag behöver inte hela tiden heller prata på, utan det är naturen är nästan den viktigaste sevärdheten.
Intressant,
i sig.
Ja. Blir det så att när man guidar att du börjar se också din kära näromgivning och din hembygd med nya ögon?
Med nya ögon, och jag får alltid vara försiktig med det att man inte blir för knutpatriotisk heller. Att jag har ju som intresse till exempel kyrkor och museer och sånt här, och då måste jag bara fundera på det att det är mina intressen, att vad vill turisterna ha utav det här?
Hur vet man det då?
Nå, det vet vi på förhand, och man får information om gruppen i förväg och av researrangören. Vi får lite för lite info, bara att jag skulle önska mera info, att vad de egentligen vill se och så här. Men sen då så brukar det nog lösa sig, men jag får, till exempel om vi går in i en kyrka i Åboland, om jag går in i Pargas kyrka, så brukar jag nu för tiden säga att nu kan vi gå in i kyrkan och jag berättar mera där inne och så vidare. Men den som nu inte vill komma med så kan stanna här utanför och eller göra någonting annat. Att jag kan inte heller trumfa på bara mitt program och så här. Att just just med kyrkor är det ju så att, men de är ju så viktiga som sevärdheter, har jag alltid sagt, att som och därför visar vi ju dem också, ja, för turisterna.
Ja. Ja. Och är det så, Magnus Sundman, att du också alltså utbildar andra guider?
Det gör jag också. Det har jag gjort länge, sedan 96 redan, då vi utarbetade en sån här yrkesexamen för guide, och då jobbade jag riktigt nationellt. Det blev en alltså yrkesguide, nationell examen som de flesta guider nu för tiden tar del av, och då var jag med och jobbade fram det i utbildningsstyrelsen i Helsingfors. Så, och den finns ännu, och efter det har jag utbilda. Det här har varit mitt främsta ämne som lärare nu då. Så därför har det här guidande och lärarskapet så kopplats ihop. Alltså att jag får göra det i praktiken, guida, det som jag också undervisar i. Så därför har det, jag tycker att det har blivit ett fint paket av det.
Ja, ja. Ja, det låter faktiskt intressant. Men har du nu till exempel en sån här vecka mitt i mars, alltså, har du någon grupp som är på väg nu då, en del av dagen, eller grupper?
Grupper nog, föreningar och andra organisationer, jo. Men då är de mera här lokala. Att det är promenader, det är bussturer och så vidare. Men nu börjar ju själva säsongen i maj. Alltså ringvägarna öppnar 10 maj ungefär och avslutas 14 september. Och då, det är nog de här produkterna, rutterna som styr mitt jobbande, att då har de ju sålt som paket. Så det är nog de som blir den här rutinen i det här jobbet. Men visst, sen är det många nog som tar kontakt med mig, skolorna till exempel, skolgrupper och föreningar som sagt som vill att jag kommer och guidar. Ja. Och då är det kortare guidningar. De här ringvägsturerna kan ju vara 10-11 timmar och de kan vara flera dagars turer. Men de här som jag gör på vintern och våren och hösten, det är ju kortare 2 timmars turer och så, och som ju kan kopplas till det övriga som jag gör.
Men det finns av alla de slag, olika typer. Men Magnus Sundman, du som är veckans gäst i Åboland här nu då, du har förstås också fått välja musik. Och vi brukar säga att så där en 4 låtar, kanske mer om det ryms, och du kommer många låtar. Vi ska se hur många vi hinner med. Men vi ska börja med det här, ditt första önskemål. Alltså det är opera Carita Mattila. Berätta om den. Flickan kom ifrån sin älskling.
Ja, alltså texten är ju av Johan Ludvig Runeberg, och det här var en bra åsnebrygga till mitt guidande. Runeberg, Johan Ludvig, bodde ju i Pargas 1827-28, 1,5 år totalt.
Det kommer som rinnande vatten.
Han skrev ju sina första dikter i Pargas. Nu vet vi ju inte, den här hör till en diktsamling, idyll och epigram. Men han börjar med dessa dikter också, skriver dem i Pargas, en del av dem. Och sen är jag ju förtjust i solosång, alltså leadsång, Carita Mattila, som förresten, det här är lite skvaller, hon hade ju en tid också en sommarstuga i Pargas, Carita Mattila, operasångerskan, men inte längre. Men som sagt,
var det inte så att hon hängde i Lielax någon gång? Var det där hon brukar vara?
Där var hon Muddais också.
Okay.
Men så här är den här kopplingen kanske till Carita Mattila, men i synnerhet då till Runeberg som skrev dikten och som tonsattes av Sibelius. Och jag tycker överhuvudtaget om att besöka konserter, musik och i synnerhet solosång. Och hon tolkar den här så väldigt fint. Och här är texten. Texten har alltid varit viktig för mig i alla sånger, all musik. Så den här Runebergs texten här är ju typisk Runeberg med de här motsatserna och den här flickan som kommer från sin älsklingsmöte med den här tragiken, men också den här lyckan. Alltså det handlar ofta om liv och död och sorg och glädje, och så här i Runebergs dikter, och därför är den här så beskrivande för Runeberg.
Bra, vi ska höra. Flickan kom ifrån sin älskling med Carita Mattila. Rita Mattila var det, alltså flickan kom ifrån sin älskling. Veckans gäst i Åboland är Magnus Sundman från Pargas. Och jag vill prata här om det guidande du sysslar med, och snart kommer säsongen igång riktigt på allvar du då inför sommaren. Men du är aktiv på flera håll, och du är bland annat otroligt föreningsaktiv. Du håller på med amatörteater. Folk har säkert sett dig på en och annan scen i Pargas, både revy och teater. Du sysslar också med körsång, vilket vi kommer att höra mer om sen här också i ditt musikval. Men just med det här din föreningsaktivitet, alltså jag tittar på en lista du skickar, och det, du är och har varit med i alla möjliga olika föreningar, och vissa människor skyr ju sån här styrelseansvar, undviker årsmötena för jag vill inte bli invald i styrelsen, men du verkar vara en sån som gärna sitter med i olika styrelser.
Det gör jag, och det är nog ett brett sortiment av föreningar,
ja.
Och det handlar alltså om musik, jag har sjungit i körer, det handlar om lyrik och litteratur, jag har suttit med i Åbolands litteraturförening, jag har varit med till och med i Åbolands hantverk, det var nog det bästa ändå, och det handlar väl lite om det där att när jag har den här hembygdskunskapen och Pargas och har varit med om mycket och sådär och vill engagera mig och sådär, så det att jag var med som ordförande i Åbolands hantverk, och jag som inte kan virka en pannlapp eller tälja någon båt. Så det var nog det bästa, men det var Riley Grönblom där i tiderna som sa att nu kommer du med i styrelsen för Åbolands hantverk, och då räcker det ju inte länge i mitt fall att jag blir valt till ordförande. Och visst, man behöver ju inte heller egentligen att vara med i en förening och styrelser och sådär, inte behöver man ju alltid riktigt syssla med det heller som föreningen gör. Och där är min lite policy den att man kan vara under olika tider med i olika föreningar. Att det, jag tycker det är lite tråkigt det att man skulle sitta åratal i någon viss förening. Att all föreningsverksamhet är ju frivillig verksamhet. Du är frivilligt med. Ja. Och då när du är med så då borde du vara engagerad och aktiv och sådär. Men sen då så kan du också nog sluta där efter en tid. Alltså det ska inte vara en katastrof. Luckan efter dig ska nog kunna fyllas sen, förstår du. Varje förening kan ha sin tid och då blir det ju den här omväxlingen i den föreningen. Människor kommer, människor går. Mm.
Och så blir det inte så stor belastning heller på de enskilda.
Det blir inte,
du behöver inte sitta 15 år.
Och därför stöder jag den där tanken om att vissa ordförandeskap och sånt här, att de är lite tidsbundna. Mm. Att nu sitter du 3 år som styrelsemedlem och sen blir det omval eller så blir det inte omval. Att man ska ha det ska finnas den där möjligheten att byta och att avsluta någon föreningsverksamhet och sen börja med något annat.
Men vad är det just i liksom styrelsejobb som lockar dig? Som på något vis ger dig
det är nog att vara idérik och hitta på lite huvudlösa grejer ibland. Mm. Att mera liksom gå vidare och framtidsutsikterna för en förening och sådär. Och inte bli att stampa på ställe. Sen är jag kanske inte den bästa att alltid förverkliga det sen. Vet du, att riktigt göra det konkret och sådär. Men därför har det varit fint i styrelser där jag har varit ordförande. Att man har sen haft andra i styrelsen. Och sekreterarens roll är ju viktig att verkligen som ett team sen, som en styrelse genomdriva det riktigt konkret sen i praktiken.
Men det bästa är kanske det där att det finns olika typer av människor i en styrelse, att det finns de här idésprutorna och så finns det de här som gillar att förverkliga och som tar tag i saker och så här.
Så det är det viktiga. Men nu är den här tredje sektorn otroligt viktig, alltså föreningar och så. Och där jag sitter ju också med i församlingsrådet i Pargas i Veståbolans svenska församling och där är det också nog, det är egentligen en förening på det viset också, men där finns det ju ett större ekonomiskt ansvar och ett kyrkligt ansvar för det, men nu är det otroligt givande att vara med och träffa olika människor och de som sysslar med föreningar, de är ju alla lite ändå, de har samma drivkraft på något sätt.
Ja, och vill få till stånd saker. Men det talas ju, eller har talats på sistone om det här att det kan vara svårt att få folk att engagera sig idag. Att många är inte lika intresserade som förr av att göra gratis jobb som det ju är i sådana frivilliga föreningar i tredje sektorn. Man har så mycket annat på gång eller vardagen och vardagspusslet tar mycket liv. Hur upplever du att det är i de föreningar du har varit i Pargas? Hade det varit svårt att hitta folk?
Jag märker det tydligt. Jag är med i Odd Fellow Archipelagia-logen i Pargas också. Och där kan det vara svårt just att få in nya medlemmar som just har familjer och yngre människor med barn och sådär. Så det blir i föreningar överhuvudtaget lite så att man kommer med i mogen ålder och sen också därför blir det många, många pensionärer och sånt där när man sen har tid att mera vara med i föreningar. Så den tiden kommer då först. Men jag tror nog det här föreningslivet är nog typiskt för Finland och svensk Finland och hoppas att det får fortsätta och körar också så där att nu när vi hörde på den här solosången med Carita Mattila så körsång, där är ju just den där sociala, alla föreningar har ju den här sociala aspekten.
Absolut.
Och att man jobbar tillsammans men har ett klart mål också. Och för mig har det alltid varit viktigt också i körverksamhet att den där kvaliteten på sången är bra. Att jag är kanske inte med i körer inte bara för det sociala men också för att det där resultatet och det man jobbar för ska vara tillräckligt bra.
På en viss nivå. Sjunger du alltså i någon kör nu också?
Jag sjunger i kyrkokören i Pargas. Mm. Men jag har sjungit i Brahe-Djeknar under min studietid. Det var väldigt givande vid Åbo Akademi. Och sen har jag sjungit i Munvigarna. Så vi hade en dubbelkvartett i Pargas, okay, under Kurre Långbackas ledning länge, som var en liten mindre ensemble. Och sen har jag sjungit i Åbolands kammarkör. Jag har sjungit Pargas manskör. Men där tycker jag också att vi ska kunna vara med i olika körer under olika tider. Att man kan komma tillbaka till samma kör sen efter en tid.
Ja. Ja,
så det blir så där att jaha, du slutar, nej vad tråkigt, oj nej, vi saknar dig. Men det kan hända att man kommer tillbaka till den, ja, kören senare.
Ja, no, det är sant. Ja, att också där finns det här som du talar om, att du gärna då ser olika saker. Och man kan vara en tid och sen tid, fortsätta någon annanstans. Men just Brahe-Djeknar, hör du till dem som också då brukar sjunga på Valborgsmässoafton på Vårdberget?
Det är väldigt viktigt, ja. Och,
ja, okay,
och jag
där
kom ju med i Brahe-Djeknar under Gotti Gräsbäcks tid som dirigent, och sen blev Uffe Långback dirigent, och det var nog en värld för sig just så, och just alla konsertturnéer vi gjorde och utomlands, och då var jag inne redan på turismen då, så jag ordnade en körturné till Montreux till Schweiz, och sen var jag med till USA och Kanada när vi gjorde med Brahe-Djeknar den turnén. Okay. Allt handlar om 90-talet, så det är länge sedan. Men just Vårdberg, som du sa då, Vårdbergssången Vapafton, så det är nog en viktig grej för mig, och alla de här vårsångerna, nu börjar ju egentligen våren
Men är du, kan du de här, din stämma då, kan du de fortfarande, eller måste du vara med och fräscha upp minnet då lite inför tv-sändningen?
Nu sitter de någonstans i ryggmärgen, och de här vårsångerna, men jag tycker ju också att om man också är med på Vårdberget sen, så vi har ju alltid en övning för det. Så,
okay.
så nu ska man ju lite liksom friska upp minne och med ord och sånt här. Att man nu inte sitter riktigt där med boken framför näsan sen när man sjunger.
Din nästa låt, Magnus Sundman, är faktiskt Lunds studentsångare. Berätta om den här, Under rönn och syren.
Lunds studentsångare uppträder alltid sen på 1 maj vid universitetets huvudbyggnad i Lund. Men den här sången också, Under rönn och syren, har en text av Topelius faktiskt. Och musiken är av Herman Palm. Jag valde ju ingen nu, fast både Florakören och Brahe-Djeknar har ju bandat in skivor och så här. Men jag valde nu en svensk kör då, Lunds studentsångare.
Ja.
Och det här är nog riktigt vårens intåg. Och här också den här lyriken, texten är så fin och passar så bra till den här melodin, så därför valde jag den.
Soliga
Det var Lunds studentsångare under rönn och syren blommande sköna dalar. Veckans gäst i Åboland här i studion är Magnus Sundman från Pargas. Och vi har pratat en hel del här om aktivitet, det du sysslar med, föreningsaktivitet och guidningar, det är mycket du håller på med. Men du är, som du också nämnde, hembygden är dig kär, Pargas och Pargas-trakten. Men i det här texten som många, eller som våra veckans gäster skickade till oss innan man kommer hit som veckans gäst, så nämnde du just också det, hembygden som en viktig grej. Men också en vändpunkt i livet 1975, då du var litet barn fortfarande. Ja. Berätta, vad var det som hände då, Magnus?
Jo, så jag är ju född i Pargas och vi hade vårt egna hemshus där i Rödjan och jag gick i skola, i Malmskola. Min mamma Doris var ju lärare, klasslärare i samma skola. Jag höll ju på att få henne som lärare, men sen det var två parallellklasser sådär, så jag fick ändå Liddy Bäckström Jagsen som lärare i Malmskola. Men min pappa var Tor, han var entreprenör och jobbade med, de hade ett eget företag, bröderna Sundman, som skötte de här borrningarna i gruvan i Dagbrotte, så jag rörde mig mycket där kring vår kära gruvan i Pargas också. Och så vi hade vår lilla kärnfamilj, mamma och pappa och jag var enda barnet, sonen. Men sen då det som hände 1975, då jag just hade fyllt 11 år, så var att min pappa dör i en hjärtinfarkt, ganska oväntat. Och sen att min mamma samma månad i april 75 får en mycket aggressiv reumatism och blir riktigt sängliggande och så här. Och på den tiden då som lärare då, att man, hon hade ju haft det nog tidigare också, men då bröt det riktigt ut på allvar. Och då så blev hon sjukpensionerad från sin lärartjänst. Mm. Och då, nu för tiden skulle inte det här hända, att man så där bara abrupt beviljar sjukpension åt en 49-årig kvinna. Så det här var ju en stor förändring för mig i en känslig ålder. Alltså att jag just har fyllt 11, pappan dör och mamman blir sjuk då och lite invalidiserad i sin reuma och blir sjukpensionerad. Och sen leder det i förlängningen till det efter några år till att vi säljer vårt hus och att vi flyttar till ett höghus på Malmen, mitt på Malmen då. Mm. Så jag skulle säga att här är liksom fyra, därför är det en vändpunkt då, och visst, det här funderar man inte på då när det händer. Mm. Men efteråt när man tänker på att vi människor är en blandning av våra arvsanlag och vad vi har med oss sen födseln, men sen också mycket av det som påverkar oss i miljön och omgivningen och vad som händer och sådana ganska starka händelser, så nog blir vi ju ett resultat av det, både arvet och sen det vi sen är med
absolut.
Om. Och därför var det här en vändpunkt.
Ja, hur tänker du att det har påverkat dig det här?
Det har nog gjort det. Att kanske många utomstående tyckte sen att jag blev lite den här mammas pojke, för då blev ju hennes, hon liksom koncentrerade sig mycket på mig då också. Hon hade ju inte sitt jobb mer, och sen när pappan inte fanns så blir man ju lite satt i centrum, i fokus då. Men jag upplevde det inte själv så, men efteråt har jag ju förstått att kanske mina kompisar och min omgivning såg det så, att jag blev lite så där omhuldad lite för mycket. Men så upplevde jag det nog inte, och hon som lärare och sådär och fostrare och sådär, nog förstod hon ju hur hon skulle göra det på bästa sätt. Men efteråt har jag ju saknat min pappa också, För jag lärde ju inte riktigt känna honom sen då han levde en så kort tid.
Du var bara 11.
Och sen då när han ändå hade, nu som vuxen, så skulle jag ju gärna, han var ju i kriget, han hörde till den generationen. Han hade en bror, en yngre bror som stupade, de var på samma linje vid fronten. Och det var bara ett år emellan dem och de var nära varandra vid fronten under kriget på 40-talet. Och det här skulle jag ju gärna ha pratat med honom om senare. Och överhuvudtaget hur han var som person och har man som son, hur mycket likheter har man med sin pappa och så här. Så det här är kanske det som jag mest har saknat som vuxen. Och nu den här generationen män som var i kriget på den tiden, de ville ju inte heller prata om det, så man undrar nog om man skulle ha fått ut någonting av det sen senare.
Det är nog sant. Ja. Har du kunnat prata med någon annan om honom som minns honom?
Ja, det har jag nog gjort. Ja. Men min mamma också, vi pratade inte mycket om det här heller. Men han hade flera andra syskon sen och jag har ju hört mycket av dem sen senare. Hur min pappa just stod det. Och sen när han kom hem från kriget så skulle han ju ta över gården då. Nu är det så då att jag har ännu det, jag äger det. Det var ett småbruk, ett jordbruk i Pargas, Sydämpere i Pargas, som jag nu då har som en sommarstuga, jag och men där är det där torpet kvar och där min pappa var uppväxt och där det var nog säkert jättesvårt för honom att komma tillbaka från kriget sen, för då hade också hans pappa, min farfar, alltså dött på 40-talet redan, så han kommer över och tar över ett jordbruk och där är många yngre syskon, så inte kan det ha varit lätt.
Nej, hur sånt här påverkar folk.
Det påverkar alltså ju, men sen finns det ju andra vändpunkter och vi har alltid i våra liv sen, med som sagt, min point med det här är att jag tror mycket på den här teorin att vi påverkas av vår omgivning och vårt fortsatta liv sen. Vi bär på det här i vår ryggsäck.
Alla har vi ju allt möjligt i ryggsäcken och sen kan man börja fundera på att hur hade livet sett ut om inte någonting visst hade hänt och så vidare. Ja. Och det kan vara en spännande men också obehaglig tanke nästan. Men du har ju dina rötter liksom starkt i Pargas och dina föräldrar då också.
Och det har jag sen då just när jag nu är med i hembygdsföreningen och guidar och mycket i Pargas. Så den här intresse för släktforskning och intresse för historia och att läsa historiska böcker och lokalhistoria, det kommer med tiden det också, att nu som äldre och så nu är det ju sådana
så
böcker
brukar det vara,
det är ju det jag läser nu och är intresserad av och därför det har varit mycket populärt nu när jag har hållit föreläsningar i Pargas för seniorer och pensionärer om med bilder, med foton och jag hade över 100 nu i publiken när jag för Pargas pensionärer visar foton och berättar om platser. Och då är det ju meningen att Pargasborna ska få bidra dem med sina egna berättelser. Ja. Det är inte jag som ska vara expert på allt för jag är ju ändå relativt ung, jag är ju bara 60 fyllda. men just att man får ett samtal igång om just hur det såg ut i Pargas förr i världen.
Men har du skrivit alltså någonting sådär riktigt mellan bokpärmar?
Det har jag inte gjort, men jag har ju varit med.
Borde du göra det då kanske?
Nej, det tycker jag. Jag är inte sen en skribent. Jag är mera en berättare, en storyteller. Bygger det på fakta nog, men inte riktigt en vilja att skriva någonting. Nej. Det som jag sen tycker är att jag har ju varit med i vissa sådana här dokumentärfilmer och just om Ringvägen och Mikaela Wörlander gjorde en film om kärgården där jag
just
bidrar och sen var jag med i den här Douglas Sivén gjorde en film om Pargas, hur det såg ut förr i världen och industrin och där är jag med så hellre har jag varit med och berättat.
Ja, du bidrar med tal och röst.
Och där får jag alltid vara ödmjuk och lyssna in det och lära mig mera hela tiden. Mm.
Hör du, vi ska beta av din önskelåtslista här. Så det här då blir följande som du har valt. Sade, The Sweetest Taboo. En helt annan typ av låt nu den här gången. Berätta varför det blev just den.
Det här är min förkärlek då för lite soul, funk-stil och popmusik typisk. Det här tror jag är 90-talet också. Och jag tycker om den här stämningen, den här lugna sången, lite det här afroamerikanska i den här. Så det här lugnar mig om jag har haft en stressig dag.
Sade med Sweetest Taboo. Magnus Sundman, du är veckans gäst här i den åboländska studion. Och du, det som återkommer nog mycket det du gör, så är ju det här med språk och modersmål och att uttrycka sig och kommunicera. Och du har alltså... Du har studerat språk, mm. alltså franska och tyska.
Du börjar tyska med det. Och engelska.
Just det, tyska och engelska var det, ja. Och har du en humkandidé och så har du dessutom... Sen studerar du ekonomi också. Så du har också en sån bit. Men språk är liksom, språkbiten är helt klart starkare för dig. Ett större intresse där än ekonomi.
Det var så då när man studerade vid akademin, då var ju meningen att jag skulle bli språklärare, engelska, tyska. Mm. Men så kom lite den här juppitiden och det här att alla ville studera i Hanken och sådär. Och då blev jag en så kallad fakultetsbytare. Jag tog ut min humkand, men sen då blev det ekonomistudier och ekonkanden då. Men eftersom jag blev så intresserad av alla möjliga föreningar och ha rusa omkring, så blev min gradusen lite på hälft. Jag fick lärartjänsten då 92 i Åbolands folkhögskola som lärare i ekonomi och turism. Och så den blev på hälft. Men jag har alltid varit väldigt nöjd med det som jag har studerat, och jag har kunnat ha stor användning av det i min undervisning och så. Men sen då utöver det här så är det nog det här med svenska språket och mitt modersmål och att jag läser böcker och lyrik och sånt här. Så det har nog varit otroligt viktigt för mig.
Men just med mamma som var klasslärare, så hur mycket hade det påverkat det?
Det påverkar också där att om hon nu också hade många diktböcker i sin hylla, så nu tar man ju till det, och där blir man nog påverkad av hur man läser hemma och vad man är van vid. Mm. Men jag har nog själv haft ett stort intresse också för det här. Nu också som mitt val för körsång här, så hade jag ju tänkt Florakören med, de gav ut en så med dikter av Edith Södergran, och Edith Södergran har också som diktare varit väldigt viktig för mig. Mm. Men nu då i mitt undervisningsjobb och så håller jag ju på i Pargas nu med och lär ut svenska. Alltså lite på ett lättare sätt att göra svenskan lättillgänglig både för vuxna och för Pargas stads personal till exempel. Mm-hmm. Vi kallar det då kaffesvenska, kiva kaffesvenska, och det betyder att de faktiskt får som en personalförmån nu då. De har köpt en kurs och där jag försöker få igång den här diskussionen på svenska. Det är ganska krävande i sig, men att det finns sådana nu som känner sig lite rostiga. Pargas är ju en tvåspråkig ort, men det finns i staden också sådana som kanske inte känner sig så starka på svenska. Mm. Så där har min uppgift varit det att få igång de här diskussionerna och det här att förkovra svenskan. Mm. Och sen också har jag en grupp med invandrare, där är då personer från Thailand, från Ukraina och från Venezuela. Och där nu, fast jag har jobbat länge som lärare, så det här var första gången där jag i min svenska undervisning riktigt fick använda svenskan från första början, för vi hade inget gemensamt språk i gruppen. Alltså allt vad jag förklarar som nybörjar svenska måste jag ju göra på svenska. Och där kom nog mina skådistalanger bra i bruk, för jag fick ju nog nästan stå på huvud. Om jag ska säga att det regnar ute, så måste jag ju visa vad det betyder liksom i praktiken. För jag kan inte, venezuelanerna pratar då spanska, jag kan ingen thailändska, jag kan inte ukrainska. Så vi hade inget gemensamt språk, så det här var otroligt intressant.
Jag kan tänka mig. Men är det då riktigt vardagsfraser ni, eller vilken typ det, svenska är det du lyfter fram?
För bägge grupperna nu som jag har på gång, så är det nog att klara sig i vardagen. Vardagssituationer, kommunikation, situationer som man kan råka ut för. Och att få betjäning i affärer och så här. Och det det viktigaste just det, det är liksom, och sen är det nog en utmaning att få finskspråkiga just att prata överhuvudtaget, och många tycker oj kaffesvenska, ni sitter där och dricker lite kaffe och har det så trevligt, men det kräver nog av läraren ett ganska ett sånt här pedagogiskt grepp, om du vet det, att det liksom jag ska kunna leda den där diskussionen och få dem att prata, och som du märker här så pratar jag ju ganska mycket själv, så får jag ju, jag måste ju dämpa mig själv.
Ja. Men alltså du har ju energi för flera och engagerad på jättemånga olika håll, så jag tänkte på det, har du någon dag när finns det någon sån dag då Magnus Sundman bara sitter på soffan och får ingenting gjort?
Det vill bli det att på morgnarna är jag sen väldigt aktiv och då får jag det mesta gjort, okay. Men sen har jag ju nu då, de här kurserna jag håller, så är ju mera kvällsundervisning, så kvällarna går ju till det, och sen vill jag nog helst titta på tv och eller lyssna på musik och sådär och ta det lugnt.
Ja, det finns en tid då du var
med. Men sen då jag
också
är som pedant, jag är ganska sådär noggrant och pedant till naturen, så hela den där dagen går ju till att jag förbereder så väldigt mycket mina timmar och sådär, att där skulle jag kanske lite kunna ta det lugnare nu, att nu kan du Magnus det här nu, att låt inte dagen gå till det. Jag överförbereder mig lite för mycket, att det är ju de lektionerna som brukar gå allra bäst, som man minst förbereder.
Ja, just det. Ja, det är också bra med lite spontanitet och spara det. Men tiden går fort. Det är dags att avrunda den här timmen med veckans gäst, med dig Magnus Sundman. Så jätteroligt att du var här.
Tack, trevligt, det var så skojigt.
Trevligt att höra allt du har att berätta. Mer skulle det finnas ännu.
Mycket mer,
ja. Men kanske vi stöter på dig i något guidningssammanhang eller andra teater- eller speakersammanhang i Åboland. Vi avslutar med din sista låt som vi har här på listan. Det är Bo Kasper, Vi kommer aldrig att dö.
Det är också en väldigt expressiv text. Bo Kaspers orkester, mitt favoritband, och har att sett dem också live här i Finland. Men den här texten, nu är den ju så, vi kommer aldrig att dö. Här är så fina ord och den är så uttrycksfull, hela den här sången och hur de sjunger den. Så därför blev det mitt val nummer 4.
Som alla läser, ge pengar till ett institut, gör en sång som barnen sjunger när terminen tagit slut. Sy upp en kollektion med kläder, ge ditt namn åt ett gevär, var extra i parfymen, den som vackra kvinnor bär. Säg ett ord som blir bevingat, sätt en flagga på en topp, spring på under 3 minuter, ett 1500 meters lopp. Korsa apor med kaniner och få ett pris ur kungens hand. Se till att skaffa några ungar eller sätt en värdig brand.